varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. I det här avsnittet så fortsätter jag samtalet med Ebba Almsenius och Ulrika Asperflo om deras nya bok I närvaro av språk. Vi inleder med att prata om svenska som andra språk och om att arbeta väldigt strukturerat med inlärning av språk. Ett kapitel i boken handlar om selektiv mutism och om vilka strategier som kan underlätta språkinlärning även vid liknande problematik. Vi samtalar också om hur vi kan bidra till att göra en förflyttning från skolfrånvaro till skolnärvaro. När saker och ting är förutsägbara, då sänker man stressen och ångesten och då är det lättare att kunna prata, säger Ebba. Och du får mängder av bra tips på visuellt stöd i närvaro och språk. Det här är andra delen av två i samtalet med Ebba och Ulrika. I förra avsnittet så pratade vi om ledarskap i lärande och hur universell utformning kan tillämpas ur ett kommunikativt och språkligt perspektiv. Ta gärna del av detta avsnitt också. Känn dig så varmt välkommen att inspireras.
Om vi går över till ett annat område som inte jag känner till så mycket, så är det här med SVA som ni säger också då i det här avsnittet, eller ert klipp ska jag säga i avsnittet på bokmässan. Svenska som andra språk. Ni har ett helt kapitel kan man säga om detta. Det här är jag lite nyfiken på. Vad kan ni introducera det? Vad betyder detta?
Ja, det är ju lite utifrån det exemplet jag pratar om nu. Alltså när jag själv börjar jobba mer och mer med de här eleverna som inte har svenska som modersmål eller som då har språkstörning och liknar väldigt mycket de eleverna som inte har svenska som modersmål, då blir det ju då tvingas jag ju till att tänka hur sjutton ska jag göra? Vad är det jag saknar? Vad är det för material jag behöver? Mm. Hur ska jag kunna få dem att lära sig det här liksom, i de olika ämnena? Så att det kom ju ur ett behov från mig från början då, att jag känner jag vet inte vad jag ska ta till och jag saknar, hittar inte i olika läromedel och då måste jag skapa övningar själv. Och ja, då måste jag också tänka mer på vad är det, vad innebär det, och för bli bättre själv på att förstå vad det innebär att ha arabiska som modersmål, hur påverkar det, vad är det som är svårt då? Så att jag behöver ju lära mig, och jag tänker egentligen idag när vi har så stor andel till exempel med arabiska som modersmål, så måste ju alla lärare på något vis vara bekanta med vilka typiska svårigheter är det att lära sig svenska om man har arabiska som modersmål. Det här med tonande tonlöst, att det är så svårt, och vokalljuden, att de inte finns på samma sätt och så vidare. Så man behöver ju jobba mer specifikt med vissa komponenter i språket för att stötta dem och utveckla dem.
Och just den här explicita undervisningen, det har ju vi som logopeder vetat att det är det som har effekt för våra elever med språkstörning.
Då får du förklara explicit.
Att man jobbar väldigt, väldigt strukturerat med liksom, som du säger, någon komponent av språket, oavsett om det är då språkljuden som vi behöver träna något specifikt kring. Eller om det är
ändelser till exempel.
Ändelser eller plural eller pronomen eller verbformer när vi böjer utifrån olika tids eller olika tempus då. Men jag tänker att det är liksom att nästan svarundervisningen på ett sätt har legat i framkant vad gäller det där. Men att det går så väl att applicera på båda grupperna, SVA-elever och elever med språkstörning eller elever i språklig sårbarhet.
Just det.
Och just det här explicita undervisningen, att man gör en sak i taget, nedbruten undervisning, det hade man ju önskat mer av även i den vanliga undervisningen. Typ det här med att när vi ska skriva texter kan man få en mönstermening att utgå ifrån. Man gör ofta det för yngre elever. Men jag har sett jättefina goda exempel på när man gör det på högstadiet. Att man får liksom, ett strukturstöd för sitt skrivande i form av att man startar igång
Just det.
Enligt en viss grammatisk struktur eller liksom eller ser då, exempeltexter där man byter ut. Jag har ett exempel i boken där vi har en text och så markerar man alla substantiv, alla adjektiv och alla verb och så byter vi successivt ut alla verb eller vi samlar massa verb i en stödstruktur och samlar massa substantiv, samlar massa adjektiv och så kan man ganska snabbt få en helt annan text då om man bara byter ut innehållsorden men inte samtidigt behöver jobba med språkets form där vi formulerar oss och vet att många av våra elever med stora exekutiva svårigheter alltså inom NPF-området har ju jättesvårt att producera text och hålla framförallt den här språkliga formen i huvudet. Det krävs så mycket planering och liksom igångsättning och samtidigt då kunna föreställa sig och fantisera ihop något eget. Liksom. Ah. Det är så många delar, men kan man bara jobba med innehållet specifikt så blir det lite mer explicit, tydlig undervisning.
Mm. Jag tänker att det är så tydligt att ni pratar både om struktur och visuellt stöd, att det är viktigt så. Och det visar ju ni också, jag tänker att i boken här så har ni ju väldigt många visuella exempel. Nu fick jag bara upp här att ni visar också väldigt fint vad det är ni pratar om. Att man får, jag tycker om det, att man får en tydlighet i att själv som läsare förstå vad det är ni säger i skriften. Och det visar ju också bara på att jag själv behöver det. Jaha, det är så de menar eller sådär. Så att det är jättefint här med att det är mycket, nu visar jag upp här lite olika exempel då som man kan se. Och sen tänker jag också att det finns ju mycket material till boken. Det har vi inte sagt så mycket om heller.
Mm. Allt material som vi ger exempel på där plus lite till faktiskt finns ju då i inuti Widget Online att ladda ner som ett tillägg då till våran bok. Och det är ju för att återigen, alltså allt som är där är ju gjort för att det ska användas. Ah. Det är sånt vi redan har använt under flera år eller vi använder just nu. Och då tänker jag att kan andra ha användning av den grunden, för sen kanske man ändå vill ändra lite eller så kan man ju ändå slippa en del av arbetet. Ah, för det tar ju lite tid att tänka ut alla uppgifter. Så det är väl skönt om vi kan dela med oss, tänker jag. Och vi har ju lyckats få det genom samarbete då med symbolbruket.
Just det. Ett annat ämne som också har en helt eget kapitel är ju selektiv mutism. Det har jag funderat på. Ja, varför har det ett eget kapitel här i boken?
Det har vi också funderat lite kring. Jag funderar på varför vi delar in saker i kapitel överhuvudtaget. Ja. Eftersom vi just tänker mycket kring det här. Det som vi, de övningar som vi använder för elever med selektiv mutism då, går ju också att använda som kommunikationsövningar med autistiska ungdomar och ungar eller så.
Just det.
Men vi kände ändå att det är ju någonting många lärare brottas med att förstå de här tysta barnen.
Kan ni ge lite kort beskrivning vad det är för någonting?
Selektiv mutism är ju det är egentligen ett ångesttillstånd som kan liknas vid en pratfobi. Alltså kroppen är i ett slags fobiskt tillstånd i vissa situationer eller med vissa personer. Där personen som har selektiv mutism då inte förmår att prata helt enkelt. Väldigt ofta kan den här personen prata helt obehindrat typ med familj eller nära vänner eller så. Och förstår oftast allt som sägs. Men blir då helt låst eller helt, det är som en, det finns ju olika stresstillstånd eller kaostillstånd med freeze. Och det är liksom ett frystillstånd då, alltså att man helt enkelt inte förmår säga någonting. Det finns ju också en samförekomst med andra tillstånd såklart, så man kan ju också ha språkliga svårigheter och selektiv mutism. Eller jag har träffat ganska många elever som har både ett autistiskt fungerande och selektiv mutism. Och det kan ju ge en liksom ytterligare svårighet i att det också är svårt att veta hur man ska förhålla sig eller kommunicera eller samspela med andra. Men har man liksom enbart selektiv mutism, då kanske man ändå kan kommunicera med sin kropp och med leenden och nicka och skaka på huvudet och peka och så.
Eller skriva.
Precis.
Jag tycker ändå att jag fick en bra förklaring på varför ni har det som ett eget kapitel. Så många också brottas med det. Alltså att det är en utmaning för många i klassrummet då.
Det är ju ganska svårt att förstå. Alltså så, ja.
Du kan ju prata.
Ja, precis. Så att allt som är, det är väl egentligen så det egentligen är med många NPF-diagnoser också. Att det är lite svårt att förstå varför de gör som de gör och varför det blir som det blir. Och här är också väldigt konstigt, liksom, varför eller hur kommer det sig och sådär. Så att allt som gör att man börjar krulla huvudet, så att säga, att man börjar fundera mycket på, det tål ju att pratas om. Det kommer ju att vara många som funderar kring de sakerna.
Och då ger ni lite fler exempel specificerat för det ändamålet, kan man säga då, det syftet. Men som såklart går att använda i många andra sammanhang också där. Är det så ni tänker?
Ja, men dels är det hänger ju ihop med, eller vi tänker ju väldigt mycket kring det här med kommunikativa rättigheter som vi har beskrivit i kapitlet kring anpassad grundskola. För där är det som tydligast att vi måste kunna tillgodose rätten att få lov att kommunicera och uttrycka sig oavsett vad man vill säga eller hur mycket man förstår eller sådär. Så att vi tänker ju att en del kring det här med selektiv mutism är ju rätten att få lov att kommunicera. Oavsett om det är med alternativ kommunikation då, om man tecknar eller pekar eller visar eller skriver som du säger, eller pekpratar med bilder eller så. Det är ju en del. Men en samtidig del är ju det här att utmana sig och exponera sig för talat språk, eftersom man ju faktiskt kan tala.
Just det.
Och då behöver man ju göra det ganska stegvis och med liksom en
varsamhet
och låg tröskel till en början. Och liksom, allting här bygger ju också på en lugn och trygg relation till den du ska öva med. Om det är läraren eller en fritidspedagog eller så. Men då har vi just, eller jag har jobbat mycket med liksom att ha tydliga manus för vad det är man tränar. Att det finns en tydlighet i vad man ska säga. Om det är så är att man ska ljuda med sin mun eller att man ska säga ett visst ord. Eller för vissa barn behöver man sätta det i ett sammanhang. Så det behöver vara en mening eller att man gör det i en aktivitet. Spelar vi spel så säger man alltid min tur när det är min tur. Eller din tur. Eller jag fick en blå. Jag fick en grön. Jag fick en röd. Så att man har liksom lite talmanus. Så att det blir förutsägbart. För när, det vet vi, när saker och ting är förutsägbara, då sänker man stressen och ångesten. Och då blir det lättare förhoppningsvis att kunna prata.
Ni har gjort en sån här liten cirkel här. Här som ni har där det är selektiv mutism i mitten. Och sen har ni trygg vuxen, lärkamrat, steg för steg, tålamod, AKK, regler, manus, humor och engagemang. Den är fin. Och väl, eller tänkvärd tycker jag.
Och som sagt, det där går ju att applicera på många av våra elever också, liksom, oavsett vad. Men att det är den här tryggheten, förutsägbarheten och liksom, här behöver man ju ha väldigt mycket tålamod. Det går ju ofta väldigt långsamt.
Utifrån min roll som musikterapeut, när jag jobbade mycket mer aktivt med det, då mötte jag ju också de här personerna som hade de här utmaningarna. Men musiken är ju fantastisk där då.
Och jag har mött inom habilitering barn som är väldigt autistiska och bara tittar på sin förälder som ska svara åt.
Just det.
Så, men när vi har haft en pekkarta och pekat i en leksituation så har det plötsligt kommit prat. För att det blir förutsägbart, vad man ska säga.
Just det. Ett oerhört aktuellt ämne är ju också skolfrånvaro. Vi har ju ett helt kapitel om detta också. Från skolfrånvaro till skolnärvaro. Väldigt fint tyckte jag. Övergång där också. Så här. Vad har ni att säga om det här aktuella ämnet?
Att det är svårt.
Mm.
Att det är mångfacetterat.
Mm.
Att det påverkar alla i systemet.
Ja, precis.
Från den enskilde läraren till förälder, syskon, eleven.
Eleven själv, såklart. Mm.
Och att det naturligtvis finns olika nivåer av frånvaro.
Mm.
Det är skillnad på om man är i början av att vara lite frånvarande eller om man har en 100-procentig frånvaro och har varit det under lång tid. Och insatserna blir också viktiga att vara. Det måste vara olika insatser beroende på hur långt gånget det är och så.
Mm.
Och är det långt gånget och det har varit liksom 100% frånvaro så tar det oftast lång tid att just komma tillbaka.
Mm.
Och skulle egentligen kräva mer insatser än vad vi har.
Mm.
Så är det ju, om man ska vara helt ärlig. Så, för att det krävs så mycket tålamod, så små insatser men ändå så regelbundna insatser och stabila insatser över tid. Och, oftast har vi inte de resurserna liksom att tillgodose.
Mm.
Men ofta kan vi ju i efterhand säga att ja, det här visste vi redan på förskolan. Mm. Det har varit svårt med separationsångest, kanske med lämningar tidigt. Så de här främjande insatserna och att identifiera elever i riskzon för problematisk skolfrånvaro. Det är någonting som vi tänker mycket kring i min kommun. Att man ska fånga upp dem redan i förskolan. Titta på övergången till förskoleklass. Förhoppningsvis kunna skräddarsy lite mer tidiga insatser utifrån familjernas behov eller så. Och liksom också påtala tidigt att lite frånvaro kan ofta leda till mycket mer frånvaro. Även om det är ströfrånvaro eller liksom måndagsfrånvaro eller idrottsfrånvaro. Eller,
just det.
Men också uppmärksamma oss och fråga efter och sakna eleverna tidigt. Alltså att man ringer hem. Bara när eleven är sjuk och frågar hur mår ni och liksom att man också har en plan för att ta igen det man har missat, för det vet man kan bli en sån där ångestsnöboll som växer ganska snabbt, missar man lite så liksom plötsligt blir det till liksom en jättestor snöboll och så blir det att man nog går inte på de lektionerna överhuvudtaget för att där har jag ju missat så mycket och vet inte hur jag ska ta igen så.
Mm. För här, det här kapitlet är ju lite annorlunda mot de andra tycker jag. Att här lyfter det ju mer identifikation av utmaningar och problematiken om man säger så. Och ni lyfter också olika perspektiv, precis som ni sa, utifrån eleven och vårdnadshavare och andra delar.
Ja.
Sen tycker jag det är intressant att du säger, för du lyfter flera gånger i våra tidigare samtal också det här med övergångar. Mm. Tänker ni att det är en så viktig del av livet eller?
Jo, men det är det ju, för det händer så mycket och det är också svårt med övergången. För att det blir ju nya relationer, nya lärare, nya elever, nya förväntningar, nya krav vid varje övergång, ny miljö. Och det är lätt att det knickar till, alltså att det händer saker i övergångar, så de är känsliga.
Och att man ofta känner mer oro och liksom det här förutsägbarheten är ju svår att få också i en övergång om man inte jobbar riktigt ordentligt med det.
Och många av våra frånvarande elever har ju en ångestproblematik också. Och det vet vi ju är ärftligt. Så många av våra vårdnadshavare har ju också en ångestproblematik eller väldigt stort behov av kontroll eller förutsägbarhet. Mm. Kanske också har en oidentifierad, odiagnostiserad NPF. Diagnos, eller inte diagnos då, men liksom den typen av fungerande och har egentligen samma typ av behov. Och jag tänker att vi månar ju mycket om just vårdnadshavare och kontakten med vårdnadshavare, att kunna trygga dem. Det är de som i sin tur ska kunna trygga sin unge att komma iväg till skolan, att det är inte farligt att gå i skolan. Ja, saker och ting händer. Det kommer vara bråk på rasten. Det är ju också en del av livet att möta olika typer av människor som man gillar eller ogillar eller liksom som beter sig på olika sätt. Men det är ju det här när det går, slår över till att bli en känsla av att det är farligt. Det här vågar jag inte möta eller det här liksom blir en skräck för mig. Då stannar jag hemma. Jag tycker också att jag ser, jag vet inte vad du säger Ulrika, men mina utåtagerande elever har ju försvunnit ganska hårt. Jag tycker inte de stökar utåt lika mycket, utan de stökar mer inåt. Att det blir lite självbevarelsedrift, att jag misslyckas så mycket i de här situationerna, så jag går inte till skolan alls.
Jag ser nog fortfarande både och.
Men jag tyckte det hände någonting i pandemin. Från när föräldrar började jobba hemma också.
Just det.
Elever som... Liksom. Mm.
Det kan absolut vara en förändring. En beteendeförändring. Det hade ju hela samhället. Ja. Då, så att,
precis. Mm. Men att det också finns en möjlighet att vara hemma då. Eller, och så kanske det är till en början. Ja, men du kan ta en vilodag idag. Och sen så blir det där också liksom att... Man får inte iväg sitt barn till slut.
Mm.
Och man stannar ju ändå hemma och jobbar. Så att...
Ni har skrivit och ni ger tips på en handlingsplan och sådana förslag också. Jag tänker att jag förstår, det är en verkligen komplex fråga. Och det är väldigt mycket individanpassad där också, tänker jag. Eller vad tänker du om det, Ulrika?
Jo, det är ju det är. Eftersom anledningarna kan vara olika och behoven och så kan vara väldigt olika också. Så att det är ju viktigt att ha bra kartläggningsinstrument liksom, för att försöka ta reda på vad är liksom orsaken. Och sen är det ju viktigt att få det här samarbetet då, som också är väldigt svårt. Vi har alla krav och press på oss. Föräldrarna känner ju press från kanske från socialtjänsten som pressar på att skolplikt är helt avgörande och sådär och så. Vi i skolan har press uppifrån och från alla håll och kanter att vi måste höja skolnärvaron och vi får inte ha så här mycket skolfrånvaro och sådär. Och det är ju lätt att säga, men hur ska vi då ha resurser att lyckas stötta alla? Det är svårare att säga. Så att den där pressen gör ju att man lätt hamnar i motståndarläger också. Att man börjar liksom bli så stressad så att man skäller på varandra. Och det är ju väldigt dåligt, för det hjälper ju inte eleven, utan vi måste ju på något vis försöka vara hjälpsamma tillsammans.
Så återigen, jag tänker kartläggning som du lyfter, det lyfter ni ju också i boken som ett viktigt medel att använda, och sen nätverket också som är då.
Men redan innan vi kommer till liksom att kartlägga individ, om vi pratar nu om att kartlägga individer, att man har verkligen ett systematiskt arbete kring de främjande insatserna som gör att, alltså det är de som gör att barnen vill komma till skolan.
Just det.
Och då är vi tillbaka till kapitel 1.
Då är vi tillbaka till början igen.
Att skapa engagemang och liksom trygghet.
Och egentligen, vi är tillbaka till hela boken innan och hela vår förra bok också. Liksom. För det är ju det som gör att vi inte hamnar i så mycket frånvaro. Bra relation, en tillgänglig lärmiljö, att vi stöttar upp kring ämnena och språkstödjande undervisning. Allt det där är ju främjande för närvaro.
Verkligen, verkligen. Den här vården och podden heter Maria inspireras av. Och ni är inbjudna, för att inspireras väldigt mycket av er och ert arbete. Nu är jag lite nyfiken. Jag frågar dig, Ulrika, först då. Vad inspireras du av?
Alltså mitt svar är alltid detsamma på den frågan. Det är eleverna. Det är arbetet med eleverna. Alltid eleverna som gör att jag inspireras. Till att läsa mer, lyssna på andra naturligtvis. Det finns ju många andra inspiratörer som helst som jag naturligtvis har ögonen på och tar till mig. Men det är alltid eleverna. Direktarbetet med eleverna som jag tycker att jag inspireras av.
Förstår det. Ebba, vad inspireras du av?
Nej, men nu kommer jag ju låta toknarcissistisk här. Jag håller givetvis med dig. Men, men just nu inspireras jag så sjukt mycket av mina logopedkollegor runt om i Västsverige. Alltså skollogopeder. Men kanske framförallt av min närmsta kollega. Jag har fått en logopedkollega i Härryda kommun som jobbar mot förskoleteamet. Sara Söderberg, och jag håller ju på i det här med övergångarna och liksom, språkfrämjande insatser i förskola, förskoleklass. Och, hon inspirerar mig att liksom, vi lyfter fram det bästa ur varandra, tror jag, på många sätt. Så jag är superinspirerad av att jobba med en logoped.
Härligt, fint att höra. Om man vill komma i kontakt med er och är nyfiken på mer och veta mer och, eller överhuvudtaget kanske har några frågor eller sådär då. Ska vi börja med dig Ebba nu då? Var hittar man dig då?
Ja, då hittar man mig på Instagram under kommunikativ_tillgänglighet.
Just det.
Finns jag.
Mm. Ulrika?
Ja, det är nog lättast att titta på min hemsida som heter aspeflo.se.
aspeflo.se. Det var ett bra.
Ja.
Ja, och det är där man hittar lättast dig.
Ja.
Ja, alltså jättefint att jag fick till det här samtalet och stort och varmt tack till er.
Tack själv.
Tack.
Så fint samtal med Ebba och Ulrika. Rätten till kommunikation gäller alla och det framkommer tydligt i det här samtalet, tänker jag. Hur hittar vi det bästa sättet för var och en att utveckla sitt språk? Och framförallt, hur stöttar vi på bästa sätt så att skolfrånvaro blir till skolnärvaro? Stora, viktiga och högaktuella ämnen. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med en gäst som varit med tidigare och vi ska prata om ledarskap. Jag blir glad och det betyder mycket för mig om du prenumererar på mina kanaler och vill sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Ebba och Ulrikas kloka tankar. Ha en fin vecka så ses vi snart igen.